Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen!
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Det här är Tyst vittne. En podd om mord och försvinnanden.
Hej och välkomna till Tyst vittne med Alex och Jenny.
Hello!
Hej allihopa, hoppas ni har det bra där ute och att ni är redo för ytterligare ett avsnitt.
Av hemskheter.
Ja, det är ju hemskheter
som
vi har framför oss.
Ja.
Tyvärr.
Men det är ju viktiga grejer att ta upp.
Det finns ju en anledning till varför vi tar upp varje fall vi tar upp.
Yep.
Och även så med dagens fall. Men innan vi går in på själva fallet så tänkte jag att vi skulle bara kolla av läget. Hur är det med er där ute? Nej, det var tyst. Okej. Okay. Hur är det med dig, Jenny?
Jag är sjuk. Haft lite feber. Sovit jättemycket. Ja, yeah, that's it.
Sa vi inte det förra gången? Alltså, du hade sovit. Eller du, sa inte jag?
Vet du vad livet går ut på? Sova, shoppa, äta. Sova, äta, shoppa. Skiner solen? Åh, jag går ut. That's it.
Jag älskar ditt liv. Mitt liv går ut på att jobba, gråta, jobba, gråta lite till. Jobba. Och så gråter vi igen.
Ibland gråter på jobb.
Ja, det händer. Fast så brukar jag gå in och låsa in mig på toaletten.
Ja, men det är bra. Det är bra.
Ja, för att jag måste vara stor och stark polis.
Ja.
I alla fall.
Vi skojar lite om detta för att det måste vi, för att annars är allting jättetråkigt.
Ja, men
om man kan vara ledsen ibland. Vi gör varandra glada.
Det gör vi.
Because we're crazy as fuck. Men så är det. Så att ni inte är ensamma, ni som gråter ibland. För det gör vi ju allihopa.
Och jag gråter alltid. Så ni som gråter alltid, ni är inte ensamma heller. You got me. Jag vill bara säga det. Vi är bara människor.
Ja, så är det.
That's life. Och med det sagt så känner jag faktiskt lite så här just nu att jag bör inte gråta. För att det vi ska prata om nu, det är saker att gråta om.
Ja.
Mitt liv är egentligen ganska så bra.
Ja.
Så jag tänker att vi går in på fallet.
Vi gör det.
2004 i Malmö låg en restaurang på Ystadvägen. Wendy's hette denna. Och den ägdes av pappa Wendy Ma, som var 37 år gammal vid tidpunkten. Samt mamma Yishi Su, som var 38 år gammal vid tidpunkten. Båda två hade kommit till Sverige från Kina cirka 5 år tidigare. Det var två hårt arbetande personer som hade en dröm om en restaurang. De lånade lite pengar för att kunna öppna den och det gick bra för dem. Det gick så pass bra att de kunde betala tillbaka pengarna de hade lånat. De hade en hög arbetsmoral och de var omtyckta och populära. Restaurangen låg mitt emot Heleneholmsparken och den låg snett över McDonald's på Ystadvägen. Den låg precis mellan Heleneholm och Sevelsplan. För er som kanske har lite
kännedom om staden.
För er som kanske har lite kännedom om staden Malmö, som faktiskt är vår stad. Så för oss är det här faktiskt en händelse som vi kommer ihåg när det hände.
Mm.
Och som vi båda två tog jättehårt, såklart, som de flesta i stan gjorde. Det var en väldigt tråkig händelse. Och 2004, då hade jag nog ganska nyligen muckat från militären. Mm. Så jag var tillbaka i stan då.
Mm. Jag tror till och med att jag bodde där på Seved när det hände.
Och det är ju bara att stänkas bort från restaurangen.
Ja, verkligen.
Mm. De var 4 stycken i familjen. Det var ju mamma och pappa och så var det 2 söner som vid tidpunkten var 8 och 10 år gamla. Och de brukade ju vara med på restaurangen. Det var ju en familjerestaurang och det var ju Wendy och Yishi som jobbade där. De hade liksom inga anställda utan de var ofta på arbetsplatsen. Så pass ofta att de hade ett eget bord där de åt sina middagar tillsammans med barnen och gjorde läxor. De hade ett rum längre bak där barnen kunde sova när det blev sena arbetskvällar. Kvällen den 3 oktober 2004 var hela familjen inne på restaurangen. Pojkarna låg i det här rummet och sov. Och mamma och pappa var ute och arbetade i restaurangen.
18-åriga Bunraud Pankit kallades även Bullen. Han hade ursprung från Thailand, bodde en tid i Svalöv i Skåne och gick nu på Holmens gymnasium i Malmö. 17-åriga Mohammed Said Omar kallades för Mummo. Han var från Somalia. Han gick på Jörgen Cox gymnasiet och båda de här killarna var medlemmar i HD som då är Hermosdals gänget. Och de hade för vana att hänga utanför ICA på Hermosdal i Malmö med sina kompisar.
Och ett litet inflikt där angående Hermosdal. Ni som kan Malmö vet ju vad det här är för område.
Mm.
Men om man ska räkna de senaste åren så är det ju ett av de områdena där vi har haft flest dödsskjutningar.
Själva gänget, Hermosdalsgänget, sysslade med mopedstölder, väskryckningar, inbrott, snatteri. Kort tid innan rånmordet på Wendy's så hade de gjort inbrott på en grill på Eriksfältsgatan. Och Momo och Bullen var stammisar på den här kiosken. Men de slutade komma dit efter att kiosken utsatts för inbrottet och ägaren misstänkte därför att det var de två som var skyldiga till händelsen. Och när polisen senare då efter brottet på Wendy's beslag tog Momos telefon så fanns det bilder på de två tjuvarna med stora leenden och även foton på penningväskan och cigaretterna de kom över vid det här inbrottet i den här kiosken. Vi lägger upp en bild på den här, det foto som de hittade.
Ja, och det är ganska otroligt att man väljer att dokumentera sitt eget brott.
Ja, det är återkommande dumhet.
Ja, de är inte de första som sagt som gör det. Det är unga människor det här. Och det, av någon anledning så vill man ju dokumentera det som man har gjort.
För
man av någon anledning är stolt över det. Och de är inte ensamma om det. Det är många som gör det och jag har sett det innan.
Stefan Fu och Kim Ngo var också med i HD och var aktuella i detta fallet som vi pratar om på Wendy's. Stefan var spelberoende och brukade spela på maskinerna på Wendy's. Och Wendy kände till de här 3 killarna och har i efterhand sagt att de alltid var trevliga och han gillade dem. Så de brukade vara tillsammans, kanske käka, spela på maskinerna och det var därför Wendy då visste vem de var.
Och bara för att göra det lite enklare för er som lyssnar, för vi vet ju detta, men Wendy är ju ägaren.
Ja.
Restaurangen heter Wendy's.
Ja.
Och Yishi är hans fru. Ja, vanligt en recap.
Rånet var planerat att ske flera dagar innan det faktiskt skedde, men killarna hade fegat ur av olika anledningar. Och de här anledningarna var att den ena fick utegångsförbud, den andra skulle till sin farmor. Så
ja, det visar ju hur unga de här människorna är.
Ja.
Med tanke på vad deras anledningar till att ställa in det här grova brottet är.
Exakt. Och de var 5 stycken. Det var alltså Stefan, Fu och Kim som först då skulle gå in på restaurangen, sitta vid spelmaskinerna och hålla vakt. Och att de skulle ringa till Momo och Bulla när det var dags för dem att ta sig in på restaurangen och gömma sig på toaletten.
Precis, för att vad heter det, ägarna där skulle ju inte se när de smet in på toaletten.
Nej, exakt.
Så det var därför de skulle ringa dem.
Precis. Och det fanns då även en 6:e kille som då agerade chaufför. Så han skjutsade dem till Aurahallen som ligger bakom Heleneholmsparken. Och därifrån så gick då killarna resten av vägen till parken. Och chauffören väntade på parkeringen under brottet.
Och det är ju ingen längre sträcka. Så att
nej,
det är 5 minuter kanske.
Ja.
Promenad.
Ja. Så lönehelg 3 oktober 2004. De 3 killarna gick in på Wendy's, satte sig vid maskinerna. Momo och Bullen väntade på andra sidan gatan och kunde se när tillfället kom för att smita in på toaletten obemärkta. Och nu klockan då strax efter 1 på natten. De 3 killarna hade lämnat restaurangen som de sista gästerna. Och då hade ju Momo och Bullen smittit in på toaletten.
Ja, de hade fått det samtalet redan där.
Ja, precis. Ja, och de kunde även se från andra sidan gatan att Wendy och Yishi då inte var i restaurangen. och kunde smita in. Så det var liksom, de hade fått samtalet, men de kunde även se att det var dags att smita in. Så de var gömda på toaletten. Killarna, de andra tre, stod på andra sidan gatan i parken och ringde in till killarna på toaletten och sa att nu låser de. De stänger så att det är snart dags. Wendy och hans fru Jishi brukade stänga och gå hem efter att de sista gästerna hade lämnat restaurangen. Men denna kvällen var det annorlunda för att Wendy skulle jobba själv dagen efter. Och då var det ju söndag. Och då tyckte de att vi kan städa undan snabbt tillsammans och slipper du göra det imorgon. Så hon tog fram dammsugaren och började städa medan Wendy låste dörrarna och gick in för att kontrollera att ingen gäst hade somnat på toaletten, för att det hade ju hänt någon gång tidigare, som det säkert hände på många restauranger och klubbar till och med.
Vid det här tillfället och sover ju pojkarna i ett rum, i det här rummet där inne.
Precis.
Deras två söner då, som är 8-10, och de ligger och sover.
Den ena dörren till toaletten var låst. Och Wendy försökte öppna den med en matkniv. Ni vet, man i den här skruven på låset så kan man sätta en kniv och vrida så att dörren öppnas. Men bullen på andra sidan dörren står och håller emot. Så det går inte öppna. Och så går Wendy och hämtar en skruvmejsel istället. Och vrider på låset utifrån. Och så drar han kraftigt i dörren. Och då kan inte bullen hålla emot längre, utan dörren öppnas. Och Wendy möts då av två personer med masker som täckte deras ansikten. Den ena hade en grismask och den andra hade en dödskallemask. Killarna sprayade pepparspray i Wendys ansikte. Och planen var att de skulle dra in Wendy på toaletten och binda honom där inne. Men han slet sig loss och sprang mot bardisken. Där han hade då ett järnrör som han hade gömt för att kunna försvara sig då de tidigare hade haft inbrottsförsök på restaurangen. Så han tänkte då att jag springer och hämtar järnröret och försvarar mig mot gärningsmännen. Jishi som stod och dammsög såg sin man komma springande med en ung man efter sig och skrek till honom att han måste ringa polisen. Hon vevade dammsugarröret för att försvara sig mot anfallet. Och bullen som sprungit efter Wendy kom nu fram till Jishi och högg henne i låret med en kniv. Enligt uppgifter finns det två versioner av vad som hände härnäst. Bullen hade fortfarande pepparsprayen på sig och när han skulle spraya Jishi råkade han spraya Momo, som nu hade hunnit fram till dem, i Momos ansikte. Den andra versionen är att Jishi slog Momo med dammsugröret över näsan så att han började blöda. Och därefter då drog han snabbt av sig, som en reflex, sin grismask för att klia sig i ögonen eller då torka blodet. Och då fattar han att han har visat sitt ansikte. Momo sliter fram en kniv och börjar hugga Jishi i bröstet om och om igen. Jishi blev huggen ytterligare 6 gånger och hon faller ihop på golvet. Wendy hör fruns skräckslagna skrik och känner att de måste få hjälp nu. Så han springer mot utgången för att komma ut på gatan. Men bullen hinner ikapp och hugger honom i hans ögon. Vänster öga fick ett knivhugg som var 6 cm djup. Höger öga fick ett hugg som var 4,5 cm djupt. Skelettet bakom ögonen tog skada av sticken.
De var så kraftfulla, de här huggen, så att det gick rakt in i skelettet bakom ögonen.
Yep. Han skriker och tar sig ut på gatan. Och vid det här laget har ju grannar hört Wendy skrik och ringt polisen. Rånarna letar samtidigt frenetiskt i lådor, hyllor och vad de än kan leta för att hitta pengar. Och enligt dem så har de senare sagt att de inte fick med sig några pengar alls. Det fanns dock 6570 kronor i inkomst denna dagen. 8193 kronor från spelmaskinerna som Wendy hade tömt. 30 000 kronor i växelkassan fanns också. Efter rånet fanns 26 000 kronor kvar och 23 000 kronor var alltså borta. Förövarna försvann in i parken på andra sidan gatan. De tre andra killarna hade ju sett att allt har gått fel när de stod i parken på andra sidan gatan. De började springa då precis innan bullen och Momo flydde. Stefan sprang åt ett håll och när han var på Munkhättegatan blev han stoppad av en pikébuss. Han blev legitimerad och de frågade då vad han hade varit under kvällen. Och Stefan sa att han hade varit på ett internetcafé och det fanns ingen som tydde på att han skulle varit inblandad i rånmordet och misshandeln. Så han fick då röra sig vidare från platsen.
Och egentligen viktigt att påpeka här, det är ju att när polisen stoppar en person på väg fram till en händelse, så kan det ju vara så att de får känslan av att han verkar inte stressad, eller det finns ingenting som tyder på att han är inblandad i någonting.
Mm.
Men eftersom de tar hans ID-uppgifter, så är det ju fortfarande så att då har man ju på något vis satt honom på den platsen, den tiden, den dagen. Så att i efterhand är det ju bra uppgifter att ha. Så att det är ju liksom inte helt förlorat att man låter honom gå, utan man har ju legitimerat honom på den platsen, den tiden.
Ja, och de har ju fått en slags vibb av honom. Ni har ju en sån radar som känner att vi kollar nog den här snubben eller kvinnan eller vad det nu kan vara.
Beep. Nej, jag skojar. Oh, precis. Jag ska inte skoja i...
Nej. Men det är grymt. Jag gillar det. Jag gillar er radar. Så han fick då röra sig vidare från platsen. När han blev stoppad så kunde han se Kim och Fo på andra sidan gatan. Och de hade rört sig mot en av deras andra vänner på Nydala. Och efter då Stefan hade blivit släppt så slöt han upp med de här kompisarna hos den vännen. Ja. Som inte var inblandad.
Som inte var inblandad. Nej. Men som bodde på Nydala.
Exakt. Och de stannade hos den här vännen till 7 på morgonen. Bullen och Momo sprang genom Heleneholmsparken och vidare till Aurahallens parkering där chauffören väntade i bilen. De fick skjuts till Hermosdalstorget och Bullen bodde på Professorsgatan. Och de tog sig ner i tvättstugan där Bullen tvättade av sig blodet, bytte om. Och gömde kläderna i ett elskåp och hans plan var att han skulle göra sig av med dem på måndagen. Och eftersom då allt hade gått så himla snabbt på restaurangen så redogjorde de för varandra vad som hade skett under rånet. Och de hade kraftig ångest över det som hade hänt då de fattade att de hade dödat Jishi.
Ja, att risken att hon var död var ju ganska överhängande med tanke på att de hade huggit henne så många gånger.
Precis.
Den första polispatrullen på plats på Wendy's var framme 01:24. Och där mötte de ambulanspersonalen som var framme strax innan. Wendy då, som hade blivit huggen i sina ögon, han låg på en bänk utanför restaurangen, blodig och i stora smärtor. Dörrarna till restaurangen var låsta och Wendy hade inte fått några nycklar med sig ut. Han lyckades trots alla sina smärtor berätta att hans fru fanns där inne skadad och att han hade sina två barn inne i restaurangen också. Så poliserna på platsen där, den ena kvinnliga polisen såg också Wendys kropp där inne. Så de slog sönder ett fönster helt enkelt och tog sig in. Men det var för sent för Jishi hade redan avlidit. De hittade däremot barnen yrvakna och rädda i ett av bakrummen där. Och de hade troligtvis sovit sig igenom en del av händelserna.
Mm.
Så samma kväll då som det här hemska brottet hade skett så lyckades man inte fånga in gärningsmännen. Utan utredarna hade sedan i efterhand tagit kontakt med tidningarna och man hade skrivit en tidningsartikel där man sökte efter de tre unga killarna som var sist inne på restaurangen på Wendy's och som lämnade innan stängning. Och efter att den här artikeln hade kommit ut så anmälde sig Stefan, Kim och Fu frivilligt till polisen redan på måndagen efter. Och de kom då tillsammans med sina föräldrar till stationen. Där kunde polisen hålla förhör med dem och även ta in deras telefoner för att gå igenom telefontrafiken. Under de här förhören så erkände inte någon av de tre killarna något särskilt. Även om utredarna kunde känna på sig att någonting inte stämde med deras versioner av kvällens händelser. Samt då att man via telefontrafiken kunde se att de hade ringt till två andra telefoner som varit inne på Wendy's restaurang samma kväll. Efter det här så inkom ett tips från en anonym person som berättade att den som hade utfört det här brottet kallades för Bullen. Och att han hade genomfört det här mordet tillsammans med en svart person. Och Bullen skulle då vara en person som skulle ha gått på Hermosdalsskolan. Och troligtvis i samma klass som någon av de här killarna Kim, Stefan och Fu. Så polisen kallade in de här tre killarna igen och la fram vad de hade. Och Kim och Fu berättade då vad de visste. De pekade även ut vem Bullen var, för det var fortfarande okänt för polisen. Man pekade ut honom i en skolkatalog. Och på så vis fick man reda på vem Bullen var. Och i senare skede även vem Mummo var. När man tog in de här båda killarna på förhör så var det Mummo som berättade att Bullen var den som hade planerat rånet. Han hade skaffat fram allt material som de behövde. Och att Mummo hade velat vara med men varit väldigt tydlig gentemot Bullen att han inte ville att det här paret skulle skadas på något vis. Och anledningen till att han ville vara tydlig kring detta här gentemot polisen, det var att han ansåg att bullen var störd, han var skadad, störig och kom på massor med dumma saker. Intressant här tycker ju då jag är att det faktiskt var mormor som utdelade 6 knivhugg gentemot Jishi. Men så var fallet i alla fall. Och bullen hördes ju också och han nekade till en början. Men efterhand som utredningen fortsatte och man höll fler förhör så berättade till slut även han vad som hade hänt. Och bullen var ju den som hade knivhuggit Wendy i ögonen. Han uppgav här att han hade knivhuggit Wendy i ena ögat eftersom han hade blivit träffad av ett järnrör från Wendy. Och här tänker jag ju också lite att det är ganska så intressant att man överhuvudtaget lyckas träffa en person i ett öga.
Ansiktet överhuvudtaget.
Ja, och alltså, sen 2 ögon.
Ja.
För grejen är ju den att Wendy försöker ju försvara sig här. Mm. Och han börjar hugga mot Wendy och träffar båda ögonen. Alltså ett öga och sen det andra ögat. Men han träffar ju inte Wendy någon annanstans på kroppen.
Nej.
Utan det är ju bara där och det är ju ganska så specifikt. Alltså att kunna träffa.
Ja.
Där. Jag vet inte om han i sin stress och ren dumhet tänkte att shit, han har sett mig, han vet vem jag är. För även han hade tagit av sig sin mask. Båda de här killen, både bullen och mummo, tog av sig sina masker till slut. Ju, för att allting gick åt helvete helt enkelt. Så jag vet inte om han tänkte att åh, shit, han ser mig, jag måste hugga honom i ögonen så han inte kan se vem jag är.
Ja.
Utan att tänka på att han kan ju fortfarande återberätta.
Ja, troligtvis. Så, enligt mig så har det ju varit så liksom. Så själv, sen har jag inte själv knivhuggit någon så jag vet inte. Men det är ju liksom, huvudet är inte den största delen på kroppen.
Du kan om du vill slå ut någon. Alltså, om du vill slå ut någon. Yeah. Han vill ju stoppa honom från
exakt.
Yeah. Och jag vet också om att det diskuterades i utredningen om det kunde vara någon asiatisk grej.
Ritualgrej.
Ritualgrej, att man högg folk i ögonen och så vidare. Men det fanns tydligen ingenting som överhuvudtaget tydde på att det var det handlade om. När man då utredde. Och man har utrett det ganska så noggrant, förstår jag det som. Men det är lite märkligt. Och sen lite där också samma sak med mummo. Du vet, han högg Jishi 6 gånger. Det är också så liksom, ja, han tog av sig masken och sen högg han henne. Frågan är liksom om det var samma sak där, panik. Hon vet vem jag är, hon ser mig.
Mm.
Oavsett vad så är det ju gräsliga saker att göra.
Ja, det är väldigt många hugg. För att man tänker kanske själv då som någon som inte begår brott. Att om du är i en paniksituation och du bara får panik och hugger någon, att du efter det första hugget bara fuck, vad hände? Alltså gud, panik, springer släpper därifrån. Den springer. Men alltså återigen bara fortsätter. Ja. Det är tunga grejer alltså.
Ja, det är det ju verkligen. Och Wendy då, han fick ju operera bort sitt vänstra öga, för det var ju så dåligt skick. Det hade ju, som du berättade då, kniven hade gått in där 6 centimeter ju, så det fick de operera bort. Och det högra ögat kunde de rädda. Däremot så hade han en väldigt begränsad syn och även begränsad rörlighet i ögat.
Mm.
Det blev ju ganska så illa skador för hans del.
På höger sida av ansiktet överhuvudtaget och ögonlocket kan han inte röra heller särskilt bra.
Ja, och som sagt, under utredningens gång då så var det ju mummor som berättade mest under förhören. Och bullen, till en början som tidigare sagt, ville inte riktigt medge överhuvudtaget att han hade varit där. Men även när han väl hade medgett att han hade varit där så ville han skylla ifrån sig ganska mycket på andra. Och minimera sin egen skuld i det hela. Ja, som sagt, alla 5 personerna blev åtalade i Malmö tingsrätt. Och den 15 mars 2005 kom domen. Bullen dömdes till 5 år för försök till grovt rån samt misshandel på Wendy då. Och mummo dömdes för 8 år för mord. Och försök till grovt rån. Och de 3 killarna då som hade hållit vakt utanför dömdes var och en till vård inom socialtjänsten för försök till rån. Och de var ju alla under 18. Så det var ju därför det blev så. Och man sa också att den här händelsen var så pass hänsynslös och hemsk. Så hade det här varit personer över 21 år så hade de dömts till livstidsfängelse. Men det kan de alltså inte dömas till eftersom de är under 21. Domen överklagades i hovrätten av båda sidorna och där höll hovrätten med tingsrätten kring mummos dom på 8 år. Men man ändrade bullens dom till 9 år för han dömdes även för mordet på Jishi. Och anledningen till att hovrätten hade gjort en sån förändring, det var ju att man ansåg att Bullen för det första var den som hade planerat dådet och sett till att de hade, alltså då, skaffat in knivar. Han visste att Momo hade kniv, han hade själv kniv. Han högg Gigi i låret, han var villig att använda den här kniven. Och han borde ha insett att även Momo var benägen till att använda kniven gentemot de här personerna. När Gigi väl hade blivit knivhuggen så stoppade Bullen Wendy från att hjälpa Gigi. Han fortsatte rånet trots Gigis skador. Och han gjorde ingenting för att hjälpa eller underlätta situationen. Utan det var bara han själv det handlade om där. Så därför dömdes han för mordet och ansågs vara delaktig helt enkelt. Momo och Bullens advokater försökte sedan få upp ärendet i högsta domstolen. Men den begäran avslogs. Så det blev ingenting med det. Utan de fick avtjäna sina straff. Och med tanke på att detta var 2004. Mm. Så är båda två idag fria. Mm. Män. Mm. Vuxna män. Och där kommer vi in på anledningen till att vi ville lyfta detta fallet lite grann. Unga personer som begår extremt grova brott. De får ju en andra chans egentligen. De får så pass låga straff för att de ska kunna få en andra chans. Mm. I livet egentligen. Och det finns ju en viss tanke bakom det, absolut. Sen kan vi ju tycka lite olika om det. Med tanke på att här är det en kvinna som faktiskt har dött. Hennes liv är borta för evigt. Och framförallt då så har man tagit mamman ifrån två små barn. Som nu idag bör vara någonstans under 30 år gamla. Och lever här och vet att de här två personerna som dödade min mamma, de är ute. De har fått en andra chans att leva sina liv.
Ja, jag kan tycka att man ska ju ha andra chanser. Det är fan klart. Men kanske inte när det är så här brutalt. Alltså, något sätt måste det ju faktiskt förändras så att man inte som så ung kan rånmörda någon. Och sen så i lagom tid till att det är dags att skaffa barn och familj att kunna få gå fri och göra vad som helst.
Alltså det är så himla svårt det här. För att jag kan någonstans ha förståelse för att unga människor i vissa situationer. När, som dessutom, alltså unga människor har inte samma konsekvenstänk. Nej. Det tar lång tid för hjärnan att utveckla det. Man är vuxen långt över upp till 25 år innan konsekvenstänket faktiskt är färdigutvecklat.
Ja.
Så jag kan någonstans förstå att det finns unga människor som begår handlingar. Som de ångrar och som de inte hade gjort om ifall det hade varit annorlunda i deras liv.
Mm.
Men det måste också finnas en gräns kring var någonstans är det okej att få en andra chans.
Mm.
Jag menar, ta en annan människas liv på sånt hänsynslöst sätt.
Mm.
Hugga ut ögonen på hennes man så han inte kan hjälpa henne.
Mm.
De kanske borde ha fått en andra chans men kanske inte så tidigt i livet. Och förstår vad jag menar?
Ja, exakt.
8-9 år. Och sen så vet vi att de sitter inte 8-9 år. De sitter 2/3 av straffet om de är skötsamma.
Så och de hade de varit över 21 så hade de fått livstid.
Precis. De hade alltså inte fått ett tidsbestämt straff. Så de hade suttit ganska länge antagligen. Ja. Och jag kan ju tycka att visst, de var 17 och 18 år. Jag kan ju tycka att de skulle haft högre fängelsestraff. Mm. Men lagen säger ju vad lagen säger och den måste vi ju följa och så är det ju bara.
Ja.
Det här är ju en diskussion som har förts flitigt på många platser och jag tänker att jag undrar lite grann vad ni tycker. Vad har ni för åsikter om det här? Om de här domarna eller om straff för unga gärningsmän och kvinnor såklart?
Men jag måste bara inflika. Alltså att lagen säger att vi måste följa lagen. De här lagen om straff. Föreläggande och så. Ja. Men lagen om att inte döda folk kanske också ska följas. Så, that's what I think.
Man kan få panik och man kan göra dumma saker i ren panik. Men varför avbryter man inte?
Mm.
Du vet så här, hade jag varit i en situation där jag hade huggit en annan person. Jag hade liksom bara blivit
what the hell just happened?
Ja, typ likgiltig. Jag vet inte, stannat upp och bara tänkt, åh gud vad har jag gjort?
Mm, precis.
Nej, men vi vet vad vi hugger 5 gånger till.
Ja. Sen ser vi om vi får över några pengar och sen springer vi.
Ja,
sen,
så att jag menar, det säger ju ganska mycket om deras syn på människovärde helt enkelt.
Ja, vi kan bara hoppas att de inte har skadat någon annan nu i livet. Och att det går bra för Wendy och hans två söner nu.
Och Wendy, han öppnade faktiskt upp restaurangen igen. Ja. Efter det här. Med en kollega.
Mm.
Så de höll den drivande ett litet tag till.
Ja.
Men han råkade ut för ytterligare en misshandel sen ju.
Ja.
När han försökte hjälpa, stoppa dem från att misshandla en annan pojke.
Mm.
Och då blev han misshandlad.
Mm.
Och strax efter det så har han också de stängt restaurangen. Oklart egentligen varför restaurangen stängdes.
Ja.
Men den finns inte längre.
Nej.
Och som jag minns det som på den tiden så var det ju tomt ganska länge i de lokalerna.
Mm.
Och sen öppnade där någon restaurang som stängde igen och så var det tomt ett tag till och så. Men nu idag är där en restaurang som har en verksamhet.
Mm.
Och jag brukar titta in där och där är folk där dagligen.
Ja.
Och jag tog faktiskt lite foten igår när jag körde förbi.
Mm. Vi kommer lägga upp det på sociala medier. Så man kan se hur det ser ut i närområdet där.
Precis, så gå in på tystvittnedepodd på Instagram och på Facebook. Följ oss där, lämna åsikter om det här ärendet och titta på bilderna. Och lämna gärna 5 stjärnor där ni lyssnar på den här podden om ni anser att vi är bra. Vilket vi
gör det. Just do it. Just let it happen.
Nej, men det hjälper oss jättemycket att nå ut till andra. Även om ni lämnar en liten recension hade inte varit fel heller.
Nej.
För att då får roligt. Vi också möjlighet till att förbättra vårt arbete.
Exakt.
Vi har ju precis börjat säsong 1 och vi vill komma tillbaka superstarka säsong 2.
Mm. Och nästa vecka är det faktiskt säsongavslutning.
Ja.
Vi ska ha lite semester i sommar. Pausen blir inte så lång. Ja, det var bara det jag ville säga.
Ja, det blir ingen lång paus.
Nej.
Utan vi är tillbaka ganska så fort igen, så håll utkik efter oss.
Ja.
Men som sagt, missa inte nästa veckas avsnitt som är avslutning.
Oh, that's a crazy one.
Den kommer, ja.
Ja.
Men vi tackar för oss.
Det gör vi.
Ha det så bra.
Ta hand om er.
Toodles. Och jag åker utan bälte. Oh my god. Jag tog på mig bältet. Did I say? Nej, vilket pling. I don't know what you're talking about. Hating. Patrolling. Get me wild and dirty. Get me bad and dirty. Move, kitty. Spring inte. Oh, det sprang rakt över vägen. Den är helt. Nej, jag vill inte ha katter. Jag har nog.
Men jag blinkar, kan du se? Jag blinkar. Jag ska köra här.
Kan du stänga av det ljudet?
Nej.
Jag har ju bältet om.
Har du
ett du trodde alltså på fullt allvar att du skulle hända där?
Nej, jag trodde det var en gång där. Där.
Men en och en halv meter bred. Och du... It's been a tough few 38 years. My life. Yeah. Yes. Soon to be 39. Yeah. And shit is still raining on me. Yeah. I cannot control my arms. They are living their own life. They also cry at night.